Hej Ann, hur var Gotland?
November.
Mm.
Jag bara tänkte på en sak. Kellerman la ut en sån jävla rolig...
Martin Kellerman.
Ja, en lite serious strip.
Mm-hmm.
Och men så är det två små tomtar som går och ser man ryggen på dem. Har du kollat vädret, säger Nina? Ja, det ska bli regn resten av livet. Och tänkte jag så här, shit, det är november. Så tänkte jag så här, fan vad mycket hemskt som har hänt i november i mitt liv.
Asså.
Ja, men typ alla relationer jag någonsin haft har alltid tagit slut i november.
Gud, mm. Är det sant? För mig är det så här...
Det är en hemsk månad.
Augusti, september är ju alltid mina painful months efter en sommar.
Jaha, ska det inte vara bra efter sommaren?
Jo, men alltså, jo, i och för sig. Det tog ju slut med Kalle i slutet på oktober, början på november.
Ja.
Fan sjukt. Börja krisa i augusti på riktigt.
Men om vi kollar på den där månaden rent estetiskt, november.
Ja.
Man tittar så här, det regnar, det är svart, det finns inga löv på träden. Det är så här, ett kalhygge.
Ja. Dystraste kalhygget.
Ett gång kring ett kalhygge i helvetet.
Ja, men grejen är att den här färgen utomhus är ju för första gången i linje med det som sker inombords.
Ja, det är sant, det är sant. Men nej, men det var väl bra. Men det är ju hela tiden när jag åker ensam med alla fem på diverse olika Mallisresor.
Galenskap.
Och Gotland hit och dit. För att, så här, jag pratar med mig själv. På ena axeln sitter någon som säger så här, men det är för mycket begärt också i ett kallt
gammalt hus. Det är duktiga flickan och apan igen.
Jag vet, och så kommer jag dit och så funkar inte elen.
Nej.
Nej. Men det är ändå så här, det är ändå jag känna.
Ingen superkritik, Ann, men du är ju inte planeringarnas drottning. Det är inte så att du har så här bett någon åka dit några dagar innan och säga så här, kan ni kolla elen? För du kommer förmodligen på kvällen innan att du ska till Gotland.
Nej, det var planerat i liksom över en månad. Men jag bara tänker att allt ska funka.
Ja.
Det gjorde det inte. Men det som sker tycker jag, det som ändå är mysigt med såna här dagar när det är så här... högt och lågt, ris och ros. Det är ett, att alla måste hjälpa till, för annars går det inte.
Nej.
Två, att det är så här, i det här liksom, mörkret, bokstavligen som skedde när vi kom fram, så är det som att alla utom en av dem steppar upp och så här, Bobo blir så här, okej, jag lyser lamporna, brorsan. Ossian börjar så här, ja, men du vet, elda och hit och dit. Man tajtas ju ihop på något sätt, hur, även fast man inte tänker på det.
Ja, men jag har ju haft några sådana här kaosflygningar med barnen när jag var själv.
Mm.
Och jävlar vad stora de blir.
Mm.
Alltså, men bara egentligen att vi bara är vi tre, så är det ju som natt och dag från en Joel hemma. För då kan ju liksom, men så är det väl med Mattias också, då kan de ju spela ut hela registret. Och sen så när den personen går ur dörren, då är det som att så här, du vet, typen som en Tom och Jerry-scen.
Ah.
När liksom så här, när allting bara förändras.
Ah.
Man bara, vad var det som hände precis? Mm. Det är en helt annan stämning här hemma.
Men det var ändå så här, superhärligt och då jättefint väder. Men sen så ska man plocka in allting på gården. Det är ju faktiskt bokstavligen en jävla gård vi har.
Ja.
Och alla mina blommor och alla utemöbler och grejer ska eldas hit och dit. Du vet, jag bara kände så här hela dagen igår. Jag bara, nej, men nu får jag fick en, liksom, en liten panikångestattack. Nu, så jag var så slut. Just också för att man sover dåligt, det är kallt, man måste rodda med allting. Och så vill jag vara lite storsint när Mattias kommer i fredags. Då. Så jag sa, men du kan åka till Martin och basta och dricka lite öl direkt, så fixar jag middagen.
Och så gör du det under bitterhet?
Nej, jag gjorde det inte under bitterhet. Men dagen efter, jag var typ som ett schalakansfeber. Och igår var jag bara så här, fick så här andas hela tiden och gå ut och ta en smygsigg. Och jag bara, galenskapsnivå bara.
Herregud.
Ja, så bara, hur är det? Och då tänker jag så här, det här är ju någonting, jag smsade med en tjejkompis igår kväll, att så här, det är som att män, det blir liksom någon rädsla i det där. Så att då ska de skämta bort det lite så här.
Mm.
Ja, som Mattias sa, ska du få en omgång snart? Typ. Man bara, nej, jag vill inte ha någon 2 minuters omgång. Jag vill så här, ha en kram och humor. Att det finns någonting, tycker jag, i män som har ändå starka kvinnor på pappret. När de visar svaghet, då är det som att allting faller. Det är som att allting blir svart. Så här, ja, okej, men den där stora matronan som bara går omkring och klampar och är så här glad och bullrig. Nu är hon tyst. Så här, okej. Så han eldade från 9 på morgonen till 9 på kvällen. Och han eldade så mycket. Och det eldade så han jobbade på hit och dit. Jag bara kände så här, du vet, alla de där jävla hormonerna i kroppen också. Jag läste i någon bok att man går igenom 28 PMS-faser typ. Man bara vaknar upp och man känner så här, varför vill jag dö för? Jag vill ju inte det. Jag har ju skithärligt här. Ändå så bara är allt svart. Jag hatar den känslan.
Jag fattar. Jag med.
Och hur ska man kunna reda ut det då? Är det karasloken, är det november, är det kidsen, är det utmattning, är det PMS? Allt. Är det allt?
Det är allt. Allt. Det är alltid allt.
Alltid ett sammelsurum av allt. När ska man börja känna sinnesro?
När vi blir gamla. Och där kommer vi raskt in på dagens första ämne.
Jag måste fråga en sak i alla fall.
Ja.
Har du klätt ut dig, Elin?
Nej,
inte nu. Jag har klätt ut dig. Anita har ett par prickar brallor. Ja, så jävla korrekt är du.
Ja. Ja, men jag tänkte på en grej. Penny och jag gick ut i trapphuset och skulle stänga dörren och man märker hon så här, sitter på sig jackan lite sent. Ja, men du vet så här, och liksom är lite, och jag är lite så irriterad, men kom igen nu, skynda dig liksom. Och så stressar på, så tänker jag på så här, hon har ju satt på sig jackan så otroligt många färre gånger i sitt liv än vad jag har. Mm. Jag kanske skulle säga att jag kanske är bäst i livet just nu på att sätta på mig jackan fort.
Mm. Den flyger på.
Den flyger på. Och liksom, skulle man jämföra alla former av vardagssituationer, då är ju liksom jag och min dotter som dag och natt i färdigheten.
Ja, det är klart.
Ja. Och jag tänker att när man är som bäst i livet, liksom, när man är som skarpast intellektuellt, när man är som snabbast, när man är som färdigast, när man har gjort de där 300 000 gångerna utav någonting, det är då man är som bäst polerad. Det är som en sån här kantig sten som slipas superslät, liksom. Sen så blir man kanske 50 plus, 60 plus och så vidare. Och då kanske man fortfarande är briljant. Men då börjar fysiken tappa av liksom. Så då tappar du den färdigheten på grund av att du blir äldre.
Du blir stel och långsam.
Exakt. Och liksom, jag tänkte på att vi kanske så här upplever en extra stor tomhet just nu. För att det är så många 60-plussare som har varit den där superslipade stenen. Som nu snart ska gå i pension. Så det är liksom ett glapp i hela samhället där 25% faktiskt kliver in i pension inom 5 år. Och det vacklar. Och det tar ett tag innan vi hittar fotfästet. För vi förstår ju också nu, det är våra generation som står näst på tur att bli den där superslipade generationen. Och stå med den där tryggheten som de här som har varit 50 plus och numera är 60 plus har gjort.
Jag förstår din tes att vi vacklar och jag tror att det kan bero på det. Men om du ska liksom slå ett slag för den intellektuella stimulansen så är det ju så tyvärr att liksom de flesta utav liksom, vad ska jag säga, allt från litteratur till konst eller liknande. Klassikerna har ju gjorts skivor och allting när människor har varit väldigt unga. Och sen har de liksom inte kunnat nå upp till den stjärnglansen eller till den liksom geniala...
Nej, men jag pratar inte bara om det. Jag pratar liksom om så här att samhällets liksom grundvara, de som är stommarna i samhället som har stått för besluten, som har stått för det genomtänkta. Alltså det konservativa men också det konstruktiva.
Moralen.
Ja. Det är så stor grupp av de som försvinner nu. Mm. Som inte längre är briljanta.
Mm.
Och det är briljansen man saknar. Och jag känner just nu att samhället är jävligt dumt.
Mm. Har vi något förslag på de här 60 plus som snart kommer gå pension? Schiffert?
Nej, men om vi släpper liksom bara underhållningsvärlden. Om man ska så här, se på det på riktigt så har det ju skett en otrolig maktförflyttan i samhället. Power to the people sjöng John Lennon för ungefär 40 år sedan. Och jag tänkte då att det där är ju såklart det är ju kanske det bästa som kan ske. Och nu har vi ju power to the people. På
absolut,
riktigt.
Ja, det har vi verkligen.
Men vad är konsekvenserna? Vad är konsekvenserna?
Ja, men det blir liksom upp och nervända landet. Det blir så här... The rabbit hole, man bara ramlade ner i ett hål och sen så mötte man så här kaninen som var statschef och clownen med hatten som så här bestämde vilka som var inne och vilka som var ute. Jag vet inte om man kan säga att det är ett fördummande att människor som inte är utbildade eller erfarna idag kan ha makt. Det är ju ett helt ny paradigmskifte, så har det alltid varit innan. Man börjar på sin lille tur och sen så får man liksom, om man inte har liksom läsöga eller någonting, då får man så här jobba sig upp, annars får man plugga sig upp. Nu är ju liksom makten bara ett klick bort, att man är en charm eller rolig eller härlig människa på nätet.
Mm. Nej, men jag tycker liksom det som har hänt i så här regeringssituationen efter valet har ju verkligen så här varit det som sticker ut och någon säger någonting på riktigt om vår samtid. När vi alla har möjligheten att tycka, då kan vi inte komma till ett enda jävla beslut.
Ja.
Då kan vi inte ens komma överens om vem som ska bli statschef.
Nej. Men tror du att det handlar om också att det inte liksom är skarpt läge längre på samma sätt? Utan man kan hålla på och vackla på ett annat
Nej.
Sätt?
Nej, jag tror att det är så här, det här är liksom konsekvensen av demokratin. Förstår du? Utifrån den demokrati som är just nu. Där vi faktiskt har power to the people. När alla får välja så kommer vi inte överens. Så är det ju.
Men det här är ju ett, liksom ett stort problem i länder som har varit en diktatur väldigt länge.
Mm.
Att man har trånat och längtat och slagits och dött för att få demokrati och frihet.
Och så får man demokrati så går det åt helvete.
Ja, men, ja
liksom... folket har inte vet inte hur man ska hantera makten.
Precis. Och många kockar. Och många kockar utan erfarenhet blir ju inte särskilt god soppa.
Och många kockar blir också gärna korrupta när man får makten.
Ja, men så funkar det ju överallt. Det är ett mönster även...
Ja, det är ju mänsklighetens beteende.
Precis.
Det är ju ingenting som man så här...
Det är någonting man ser nära också väldigt tydligt. Alltså bara ett sån greedy motherfucker som till exempel får ett arv.
Ja, men och grejen är så här, jag funderade verkligen på det. Jag fick massa så här frågor på Instagram, Instastories. Som så här, ställ en fråga till mig och så kommer det massa frågor. Så var det någon som frågade så här, vad tycker du om flygtrafiken? Hur ska vi agera runt den? Det känns som en så här stor elefant i rummet. Och då sa jag så här, jag tycker att det ska vara som när jag och Ann var små. Att det kostade så jävla mycket att flyga. Så att det var typ nästan ingen som hade råd med det. Förutom om du inte var svinrik eller var ett jättestort företag. Däremellan åkte du tåg. Det var inte railcar.
Mycket bilar till Spanien.
Ja, mycket bilar till Spanien. Men liksom, för det var lösningen just då på miljösituationen. Ja. Nej, och då tänkte jag så här. Men det är väl klart att så här, vi måste göra på samma sätt. Det enda sättet, höj flygpriserna tills vi har löst det antingen med biobränsle i flygplanen eller till Elon Musk har byggt sina underjordiska tåg som ska i hög hastighet. Men då blev folk så här jätteprovocerade och upprörda för att jag sa det här på Instastory. Så jag fick massa DM. Jaha, men jag har en syster som bor i Spanien. Hur ska jag träffa henne då, hade du tänkt? Om det bara blir en överklassfråga. Då blir det såklart att folk förutsätter att jag då ska kunna tänka att jag har råd med det här. Eftersom folk anser att jag är överklass. Och det var ju inte det som är problemet här. Vi pratar om att så här, antingen rädda planeten eller lösa logistiken. Vi har ju aldrig haft den möjligheten när vi var små. Fanns det ju inte ens på kartan att vi skulle kunna åka till USA och plugga. För det var ett så distanserat mål. Mm. Alltså det var ju sånt som väldigt, väldigt extremt rika människor gjorde. Vi däremellan, vi fick ju sticka till Paris eller till London. Det var ju inom den räckvidden saker och ting.
Eller åka och vara au pairs.
Ja, jo men det kunde man ju vara. Ja.
Förnedrad form, man tjänade upp 30 kronor i veckan och så jobbade dygnet runt.
Jo men samtidigt så är det ju det handlar om. Och då tänkte jag på egentligen på vad de här svaren innebar för att folk blir så upprörda. Och det är ju liksom att vi alla har ju blivit superkapitalister.
Ja.
Det handlar ju, ja, allihopa.
Fan, en fyraåring är ju en superkapitalist idag.
Ja, vi är svinego. Vi ser bara till oss själva, till oss och familjen eller vad som är viktigt och vad som är viktigt för oss. Vi tar hela tiden, allting är sprunget ut för oss. Aha, passar inte det här dig, men det passar mig. Då ska vi vara här på det här sättet. Nej, men då vill inte jag. Och så håller det på sådär. Och så tänkte jag på en sån här skittöntig metafor runt där. Jag tänkte på när jag var på Ellegalan för första gången för kanske 10 år sedan. Och jag såg liksom coola så här kreatörerna sitta där på front row. Och man var så här, fan, dit vill jag en vacker dag. Alltså shit, dit vill jag. Man var så här, gud, det här är liksom så fantastiskt. Att man får vara på samma fest med de här otroliga människorna. Som har skapat de här verken, som kan det här. Som har ett sinneslag som är liksom beyond oss andra.
Tänkte du så?
Ja, jag tyckte att jag var så här, det var ju så här, Sveriges största kreatör. Nu pratar jag inte bara om designerna, utan jag pratade om att de största musikerna, de största konstnärerna, de största arkitekterna.
Och lite Studio 54, The It Shit var
The
där.
The It Shit var där. Och sen så insåg jag själv att jag satt på front row för ett par år sedan på Ellegalan. Men då insåg jag att på raden bakom sitter de här gamla makthavarna som jag såg upp till.
Mm.
Och de sitter där för att de är i behov av mig. Att jag dokumenterar med min telefon.
Så att de får media.
Mm.
Så att de blir liksom offentlig.
Så makten har alltså förflyttats från dem till mig, det vill säga folket. Jag sitter inte där för att jag är en av de stora tänkarna, utan jag sitter där för att jag har makten. Och jag fick något sånt otroligt självväckel för det där. Och så satt jag och kollade på Ex on the Beach häromdagen. Och så såg jag liksom någon feed som gick om Ex on the Beach. Jag var inne på taggen och kollade. Och när jag kollade på Ex on the Beach första gången, då kollade ju det programmet ur ett underhållningssyfte, lika som Bachelor eller Bachelorette, och man tyckte så här, hur kan de ställa upp, och herregud vad de håller på.
Det var verkligen så, det var ju inte vem som helst som ställde upp.
Nej,
så.
Idag turnerar ju de här olika dokudeltagarna runt i olika såpor och har runt 100 000 följare, de är makthavare, de kränger grejer, de är folk som folk ser upp till. Det är alltså fler människor som söker till allt från Paradise Hotel till Ex on the Beach än som söker in till lärarhögskolan. Nu kanske det är två ytterligheter som inte har med varandra att göra. Men det säger ändå någonting om maktförflyttningen. Att där ligger makten. Och det här är ju power to the people under kapitalistiska former. Är det här vad John Lennon ville när han sa det?
Men John Lennon kunde inte ens, liksom, om han så hade tagit 13 liksom, e-shots, så hade han inte kunnat fatta vad det skulle betyda. Alltså i gamla tiders ordalag så handlade ju frihet såhär om Martin Luther King såhär, we will be free, we will rise. Det handlade ju om liksom om ras och etnicitet och kön och makt. Nu är det ju bara, jag vet inte vad jag ska säga. Det som vi har sagt förut, i ordets rätta bemärkelse, så är det ju liksom yttersta formen av demokrati, eftersom vem som helst kan säga vad som helst, tycka till om vad som helst. Men jag tänker också att det är så jävla rörigt nu och alla är så förvirrade och ingen lyckas vara någon riktigt bra ledare, och de ledare som finns bara så här, får också bestämma liksom nya tågordningar. Så här, ja, men nu behöver vi inte ens kolla upp källan längre enligt Trump. Nej, så nu kan vem som helst sitta på vad som helst. Liksom, människan är böden. Och samtidigt makthavaren. Det är där jag ser den stora risken. Att det finns ingen liksom rad emellan. Om man till exempel tar Aten. Ja, men, för flera tusen år sedan så fanns det alltid liksom, ja, men, det fanns ju Sverige också. Bönder, adel. Det fanns alltid några olika strå som så här representerade för att prata kring sin sak.
Mm.
Nu är ju alla blandade, vilket är på liksom bra såklart. Att det finns ingen klass på det sättet. Man bryr sig inte om klass. Det är ju mer kids liksom from the liksom förorts som är så här YouTubers och lyckade. Det är ingen liksom överklassgrej.
Nej, det här handlar ju inte om att man vill återinföra klassamhället, utan här handlar det om att så här, alla har möjligheten till ordet. Men ordet i sitt rätta bemärkelse blir ju också en tolkningsfråga för demokratin. Ah, jag vill säga det här, då är det demokrati. Nej, det kanske det tar med fan inte är.
Mm, mm. Men det kanske är liksom den nya sortens demokrati. Och det, ja.
Men är den en härlig demokrati? Vill du leva med den här demokratin?
Nej, jag bara undrar hur man ska kunna stoppa den. Jag tänker också att det, som med allt annat som är nytt, kommer ta på år, och sen kommer liksom på något sätt agnarna skiljas från vetet.
Alltså, jo, men jag tror, jag upplever ju att liksom alla är missnöjda just nu som det är. Det finns ju, det är jo, inte bara att du och jag sitter här och gafflar.
Nej, men jag tänkte på Andy Warhol som sa att i framtiden kommer alla ha sin 15 minutes of fame.
Ja, det är ju världens tröttaste fas.
Precis, men det är också världens sannaste fas. Och nu är det så här, nu kan man ju också, om man skriker högst och är argast, kan man ju få vara kvar kanske till och med 30 minuter.
Absolut, men demoleringen utav kändiskapet eller liksom makten ser vi ju hela tiden sker runt omkring oss varenda given sekund. Och idag kan ju fake news lika gärna vara news. Alltså det är ingen som bryr sig längre. Källkritiken är ju borta. Därför tycker jag att det är extra viktigt i såna här tider att värna om kulturen. Fan, ha en jävla DN-prenumeration. Kanske inte för att du, om du nu inte läser, men ha det för att värna om fucking kulturen liksom. På riktigt, för det är inte så mycket vi har kvar. Hela samhället håller på att luckras upp.
Slaska DN, den är rolig.
Ja,
nej, vaska DN.
Vaska DN. Ja, men alltså så här, vi har inte så mycket kvar och vi måste ju ändå våga förlita oss på den så här bra journalistiken. Det kan inte bara vara liksom en YouTuber eller en bloggbevakning som levererar de hetaste nyheterna.
Nej, jag vet. Men det är också som är problemet, eftersom de här människorna som är de hetaste är också de som tjänar pengarna nu.
Ja.
Och det var ju liksom en utopi för bara 5 år sedan. Och då får de makt.
Ja, men de tjänar ju liksom mellan 10 och 30 miljoner per år, de som är liksom high-end inom det här.
Mm, då kan de utbilda sig.
Nej, men jag säger så här, det är inte därför vi sitter och gör det, för att vi är avundsjuka, utan vi säger så här, alla, det är ju fantastiskt att man har öppnat upp för den här möjligheten.
Det är
och att,
man,
att det går.
Vi heller skulle tacka nej.
Såklart inte. Nej. Men för fan, jag var och kollade på den här Freddie Mercury-filmen igår. Och man bara så här, ser så här, wow, shit, ett geni igen. Mm. Tänk så många genier bara liksom 80-talet hade komprimerat under den tiden. Och vad vi hade behov av den typen av stjärna. Alltså 70-80-talet var otroligt stjärnera. Tänk innan, sen var det klart att möjligheterna såg annorlunda ut förr i tiden. Men då var Schubert något århundrade, så var det liksom Beethoven och så var det Mozart. Det var så här, 3-4 gubbar som kom under flera hundra år. Och 80-talet levererade ungefär 30 stycken. Och det ska kanske säga någonting om samtiden. Och idag kanske det är 3000 stycken sådana. Men det skapar också ju också en dödsförklaring av stjärnan.
Ja, det gör det verkligen. Men det fanns, om man tänker 80-talet var ju också så här, helt plötsligt började ryckas på föreställningen om vem eller hur man kunde bli stjärna. Nej, men också när jag pratade om det igår, då berättade jag för honom att så här, 80-talet var ju väldigt mycket kostymering.
Mm.
För då var det fortfarande så här, oj, de är homosexuella och de har kommit ut. Då måste en vara polis, en får vara indian, man får vara Fred Mercury, då får man så här, vara lite teatralisk. Man fick inte vara sig själv så himla mycket på 80-talet. Men sen kom ju grunchen och det var 90-tal och man så här, fick liksom downsize ner.
Men är inte det exakt samma sak fast åt andra hållet? Alltså det, med att vara sig själv i ett par jättestora rutiga shorts. De var helt groteska de där kläderna. Jag sydde mina egna grunchkläder,
ja,
baserat på olika, vad heter det? Såna här mönster från Amerika.
Jag tänkte att om man skulle vara stjärna på 80-talet och inte hade liksom den moralen eller den sexuella preferensen, förstår du, den normativa preferensen, då fick man klä ut sig.
Ja,
ja,
så var det så hemskt?
Nej, det var inte så hemskt, men jag tyckte bara att det var en rolig liksom grej att berätta om. Sen på 90-talet då var det så här, då skulle allting vara lite kul och det skulle lite tuggummi och man fick räcka på lite om man ville. Alltså det var ett ganska stort moraliskt glapp där, tycker jag, från 80-talet när allting skulle vara så här.
Ja, men det är väl alltid en anti-era liksom. Nu har det varit otroligt demolerat ett tag, precis som grunge kanske gjorde med 80-talet. Så vi kanske är på väg tillbaka i någon form av stardom, famedom som vi har pratat om i förra podden. Eller den om Bradley Cooper och Lady Gaga. Men det som var intressant var att jag blev så himla upprörd eller uppeldad av de här tankarna som du märker att jag har blivit nu sista tiden. Så jag var tvungen att ställa frågan till ett gäng 17-åriga killar vad de kollar på.
Ja.
Kollar de på YouTubers? Vad kollar de på? Jag vill veta vad de använder liksom sin plattform. De har tillgången till allt. Det hade inte vi. De har tillgången till allt. Vad väljer man då? Då frågade jag en 13-åring och så frågade jag en 17-åring och så frågade jag en 18-åring.
Du frågade inte om alla? Nej.
Vet du vad alla kollade på?
Nej.
Vänner.
Nej, de har gått tillbaka till det vi tittade på. Mm.
Underhållning enligt klassiskt mönster. Sitcoms. De kollar på Vänner allihopa.
Men det kanske är för att det också så här, det är the good guys. Man så här, var nöjd med det lilla samhället man bodde i. Man längtade inte bort därifrån. Man ville vara där i. Man hängde med dem man gillade allra mest. Och de utanför var inte så jävla viktiga.
Nej, men blir inte det då liksom antitesen? För vi tyckte ju då att vi kollade på en skapad fiktion utifrån vardagssituationer. Och det YouTubers gör, det är att de så kallat skapar situationer utifrån vardagssituationer. Fast de gör dem ju knasigare än vad de behöver.
De gör hittepå.
Ja. Under tiden Vänner på något sätt illustrerade det vi var med om, fast skruvade till det. Så det är exakt samma sak fast spegelvänt. Förstår du?
Ja, men jag fattar. Men,
intressant tanke ändå.
Men då vill man ju mycket hellre så här, kolla på Seinfeld och Vänner än YouTube, tycker jag.
Ja, för de kollade inte på några YouTubers, någon av dem. Och då tänkte jag så här, vilka kollar på YouTubers då? Jag vet ju att min dotter gör det.
Så då är det 8-åringarna?
Ish.
Ja.
Jag säger inte att det bara är det. Tom Allan kollar också, men han är ju yngre. Jag har ju inga barn som är äldre. Vad kollar dina söner på?
De kollar på fotboll och spel. Nej, de kollar inte heller på YouTubers.
Vem kollar på YouTubers?
De kollar på filmer. Jag vet, det måste i alla fall vara miljoner som gör det, eftersom det är miljoner som kollar.
Jo, men jag tänker att den enda ålder man också har möjligheten att ha extremt stora fans i, kopplat till när jag själv var liten, det var ju när jag liksom var besatt av Carola och Herreys, och då var jag ju 7-8 år. Sen försvinner ju den besattheten.
Mm.
Det smärtar ju med att vara så här gammal som vi är, att inse att vattnet inte är hett längre. Det är bara ljummet.
Mm.
Och den känslan i kroppen gör ju ont. Man fryser när man kliver i.
Ja, men jag fattar. Men du vill säga att så här, det här fördummande samhället som pågår nu, det kommer vi liksom, det kan vi motverka genom att så här, verkligen slå ett slag för kulturen.
Ja.
Jo, men är vi rätt personer som slår ett slag för kulturen?
Det vet jag inte. Jag säger inte, jag hissar inte upp mig själv till någon höjd här. Jag säger bara att jag diskuterar utifrån ett samhällsperspektiv. Jag säger att man kanske inte ska lyssna på våran podd för att vi är dumma. Jag har ingen aning. Jag är själv en del av dumheten. Så att
jo, jag fattar. Här... Men det säger man ju i alla samhällen där, liksom, där kris och katastrof och krig och fördumning hittar i. Att så här, det enda som står kvar, det är ju kulturen. Det är liksom den högsta, viktigaste fanan i en, liksom, vilken kultur som helst. I vilket land som helst, förstår jag menar?
Ja, men så
att sen allt faller så finns kulturen kvar. Det finns de vackra tavlorna, musiken.
Ha era jävla ljudböcker, ha era jävla tidningar online. Bara men gör det, köp det, fixa det, lyssna på musiken igen. Plocka
gå på museum.
In. Ja, men gå på konserter, alltså så här.
Se våra gamla byggnader, kyrkan.
Upplev.
Kyrkorna. Ja, jag vet, men... Jag vet inte, det känns som att liksom hela världen går omkring med ångest just nu.
Ja, men så är det ju. Ja. Grejen är ju så här...
Jag är inte van vid det. Jag kan inte hantera det här. Det här är som en jävla apokalypskänsla att man går omkring och det är så här, man vaknar upp och vet inte vad man vaknar upp till. Och det handlar inte om att man själv lever liksom under någon form av krig eller så eller någonting. Det handlar ju mer om den där sfären du pratar om, att man inte längre vet vem som står för det ädla.
Precis, och liksom det är ju så här, allting vi ser på tv-serier och allting som beställs i framtiden är ju dystopier. Och jag, så här, just nu för jag så här, börjar kolla på nya säsongen av House of Cards och jag bara så här, inte en dystopi till. Jag pallar inte att se att makten är så korrupt. Jag vill inte veta, för jag mår inget bra av det. Jag vill lita på makten. Och det kan jag inte göra när jag tittar på House of Cards.
Fan vad intressant. Det är så här, alla de jävla tv-serierna har liksom fått oss att inse att vi har haft våra förebilder och idoler. Men alla var liksom...
Vi demolerade ner dem precis som vi plockade ner Stalin på liksom backen från statyn.
Eller Mao.
Ja, och sen så nu när vi liksom har makten, då vet vi inte vad vi ska göra med den.
Men fan, det där är ju sånt så här, mänsklig liksom, persona. Att, ta till exempel Winnie Mandela. Som var så här, så, jag menar, hon stod för allt som var bra. Och sen så blev mannen hon älskade liksom, oskyldigt dömd och liksom, hamnade i fängelse. Och hon stod där själv med makten och visste inte vad hon skulle göra. Och hon blev också korrupt. Så säg den som inte blir det, som får liksom, tillfället i akt.
Men då är vi ju tillbaka till syvende och sist det vi började med. Det här är ju den perfekta kapitalismen. Folket har makten och alla blir korrupta. Vi lever i någon form av kleptokrati nu, för att använda liksom, avancerade begrepp. Alla skäl från alla och ingen äger något.
Okej, vi måste alltså tillbaka till så här 70-talet och
nej.
Hippie. Och...
Men vi måste åtminstone skapa någon form av maktstruktur igen, där någon säger så här, det här är rätt, det här är fel. Så får man göra och så får man inte göra, för nu är det liksom någon form av så här... anarki hittar på nätet och liksom fake news i nyheterna etc. Det är klart att till sist så här, vem fan kan vi lita på liksom? Och det var ju man gör på 70-talet med, så jag vet inte vad som är svaret. Jag bara känner att så här, något måste ske.
Det verkar finnas alltså, så det finns ju så få ädla moraliska människor kvar.
Ja.
Och det har ju också mycket att göra med att Gud är död, liksom länge lever Gud. Att det är så här, ja, när inte hen finns där uppe som säger åt oss vad är rätt och fel, då kan vi liksom hitta på lite hur som helst. Då är vi alla minipsykopater.
Såklart.
Ja.
Och, så vi kanske
och narcissister.
Vi kanske ska skapa en ny religion.
Narcissistreligionen.
Nej, men läste du den här jättesan... Jag var ju en forskare på Skavlan nu i helgen och så såg jag att Karin Boyce hade liksom... kritiserat hans medverkan lite för Jordan B. Peterson heter han. Han är en stor liksom, forskare om vad ska man kalla jämställdhet över världen och olika liksom, parametrar åt olika håll. Och det har gjorts en jättestor gallup med 80 000 deltagare världen över ur alla samhällsskikt, alla statsskikt etc. Och där mätte man jämställdheten på olika sätt. Sen tror jag inte att den här forskningen blir relevant till 100% för att allt ser olika ut i världen just nu på ett sätt som det inte gjort tidigare. Men då insåg man i alla fall att de länder som per definition då ska klassificeras som mest jämställda, typ Sverige, Schweiz, Holland, bla bla bla. Vi är ju minst jämställda utifrån ett BNP-syfte. För att de länderna som då är så pass fattiga, utvecklingsländerna, där det måste vara så här, du gör det, båda får lika mycket betalt, alla måste hjälpa till i familjen, där det inte finns de här fåfänga kriterierna som det finns i väst, det är de som blir jämställdast.
Jag vet. Men det var ju det vi försökte komma in lite på förra podden, att så här, de få tillfällen där liksom den stora massan på ett liksom effektivt och snabbt sätt har kunnat bli mer jämställd och jämlika är ju efter krig, svält och katastrofer.
Mm.
För då behövs det arbetskraft.
Mm.
Då får helt plötsligt liksom den enkla människan mer att säga till om, för att det finns ett behov, efterfrågan och utbud. Liksom.
Mm.
Och då blir det mer jämlikhet också, att man måste så här, ja, hand i mun, man måste överleva, alla måste hjälpas åt.
Mm.
Det var lite det som hände då när vi kom till Gotland och elen inte funkade.
Mm. Hur kändes det då?
Det kändes fint, tyckte jag. Sen är alltid någon...
Nej, men på riktigt, ur ett studiesyfte, hur kändes det?
Ja, men här ser vi... Här är väldigt stor skillnad på till exempel mig och Mattias. Här ser ju jag glaset halvfullt och han ser det halvtomt.
Okej.
Okay. Ja. Så att han får ju panik och är så här, börjar ringa kommunen och vad som har hänt. Och liksom går in i katastroftänk. Så här, nu är det över. Blir superstressad. Tror att jag ska bli arg. Alltså det blir bara liksom error. Bla bla bla.
Ja.
Jag blir lite bondmoraktig. Börjar tänka så här, okej, hur gör vi det här nu? Men det kommer lösa sig. Och så börjar jag tänka så här, i värsta fall får vi åka in dit. Ja, men nu får vi försöka lösa det här liksom. Bobo bara gick in också i någon form av så här överlevnadskapacitet. Medan Ilon och Dante kanske var lite mer så här, man fick övertala dem så här, hämta ved och hit och dit.
De vill ha uppgifter.
Precis, ja, Dante ville inte delta överhuvudtaget. Han var bara irriterad över att hans liksom, 5 dagars av spel, FIFA, nu. Han såg liksom sin morot. Han inte ens sätta sig ner och få sin morot. Så han började direkt se på allt det han inte skulle få.
Mm. Han gick in i den.
Ja, och Ossian blev så här, han började se, vad kunde han få göra för att liksom, kanske... på något sätt effektivisera allting, så att han blir då rastlös, att han så här, det här kommer inte funka med det här träet liksom. Så att han ville då genast åka iväg och fixa ännu bättre trä.
Aha. Ja, alltså så han ska ut på olika, alltså gud vad roligt, det är liksom världens hopplösaste vlogg liksom.
Så jag var så här, okej, okay, alla gör det här nu, jag sätter igång en eld, det kanske är det viktigaste liksom.
Mm.
Mm. Men sen så gick det kanske en och en halv timme, så kom det ut en snubbe som satte på elen.
Ja.
Och vad glada vi var den kvällen när vi kunde sätta på liksom våra element och vi kunde elda och hit och dit.
Men, TV, koppla upp nätverk.
Men jag tänker ändå så här, vad roligt det hade varit om vi hade levt liksom för 10 000 år sedan. Hur det här går till.
Mm.
För hur vi är så himla olika allihopa. För liksom rent huvudknoppsmässigt så är Dante den smartaste av oss.
Okej. Okay.
Men det är han bortskämd med. Så han liksom...
Ja, men tillbaka till det vi har pratat om i en annan podd. Bondehjärnan, ja, och den fragila filosofhjärnan. Mm. Att de här två hjärnorna behöver ju varandra. För den fragila hjärnan, som, i och med att människorna har blivit smartare och smartare och smartare, så är vi mer fragila hjärnor än bondehjärnor. Och egentligen ska det vara en 50-50-fördelning på det här. Mm. Och när inte den finns, det bara de här fragila, det är då samhället blir kapitulerar. Det är kanske där vi är nu.
Jo, men jag tänker så här, om Ossian då direkt ger upp då med elden till exempel. Han gillar ju att gå och hämta veden och så här, sätta igång den. Men sen om det inte blir, liksom, blir perfekt direkt, ja, men, då vill han bara sluta.
Mm.
Liksom, inget tålamod, och jag är ingen tålamodig person heller. Men jag tänker så här, det kommer ju alltid funka till slut. Det är inte så att vi är liksom ute på... Alltså det är inte Andres luftballongfärd. Det är inte så att vi hamnar miss liksom åt helvete med 3 konserver och en halvdöd hund. Utan vi är liksom i den bästa av världar.
Ja.
Därför kan jag ändå bli förvånad över att så många människor liksom får error under minikatastrofsituationer. Tänk så här, vad fan är grejen?
Gud, det kom upp ett dilemma här som jag måste bara drifta med dig, som jag tycker är så spännande. Det finns nämligen en väldigt exklusiv dating-app som heter Raya. Och det är bara en sån här app som man måste bli godkänd på.
Indisk adel.
Det tar lång tid att bli medlem och du ska rekommendera från x antal personer. Ja, men det är verkligen ett litet superexklusivt nätverk. Du ser många liksom top dogs inom det här nätverket. Allt från elitfotbollsspelare till liksom bankirer etc. Liksom.
Måste man ha en viss lön och status?
Nej, du ska ha en viss status i samhället. Du ska ha x antal Google-träffar. Det är lite som att få ett mini-green card inom dating. Typ. Så konstigt. Ja, hur som helst så kom frågan upp. För de har också startat ett sånt här business-nätverk. Så drar man liksom ena, vad ska jag säga, drar man spaken till höger så är det businesskontakter. Och det här är ju alltså ett dating-app för hela världen. Så det är liksom högdjuren i alla länderna som då ska synkroniseras ihop i den här. Så om du till exempel är i London och vill så här hooka upp med en viss person, då är ju det här liksom ett LinkedIn deluxe.
Jag fattar.
Ja, så att det kan ju vara en jätteviktig position att ta, om man kanske får den här kontakten som man aldrig skulle fått med den här personen annars, etc. Men drar du spaken åt vänster, då är det en dating-app.
Och det är inte en metafor, utan det är verkligen så.
Ja, det är så. Okay, ja. Nu vet jag inte om det är höger eller vänster, men nej, det är så det funkar liksom. Och då tänker jag så här, då var det någon som frågade så här, men skulle du låta Joel ha Raya? Och jag bara så här, nej, såklart inte. Ja, men då är inte du någon tillit till honom. Jag bara, vad jag säger, okej. Är jag ego nu? Är det här dumdristeri eller är det uppmaning, förstår du, till brott? Och var går gränsen? Om det bara är en spak åt höger eller en spak åt vänster, om jag nu sitter i London själv, har det här så kallade businessnätverket, vad får mig då klockan 10 på kvällen när jag tagit 3 drinkar att inte bara liksom switcha över till det andra?
Ja, vad får dig att inte göra det? Bra fråga.
Ja, men vad säger du?
Nej, men jag tycker det är så himla svårt. För att dels handlar det om att man måste ju också så här lära känna sig själv lite grann. Så att, att man inser att man kanske, eller nästan alla människor när chans ges, man känner sig lite så här på gång och lite så här ensam i en stad. Att man blir liksom, vad ska jag säga? Att
men i min hemmakontext skulle det ju aldrig finnas en risk.
Nej, nej, men det är också så här,
tillfället gör tjuven.
Ja, verkligen. Och det som vi har pratat om så jävla många gånger. Det geografiska avståndet är ju både liksom romantiserande på något sätt och också så här beskyddande.
Mm.
Att så här, ingen ser, ingen hör, jag är ensam. Det är liksom lite voyage.
Mm.
Ja, man känns lite extra sexy. Man kanske så här går och tar en drink själv och man lever liksom lite Paris 39. Ja, men du vet.
Jag fattar, ja.
Man sätts ganska snabbt igång med en känsla. Dels handlar det ju om att, att människan liksom älskar vackra saker, drivs av en lust att vara med om äventyr, kan vara med om äventyr i de flesta delar av världen. Så att det är så här, okej, okay, här ligger jag ensam på hotellet och så kan jag doppa syltburken om jag syltar lite till höger eller kan ligga kvar här och inte göra det. Jag känner mig själv ganska bra. Jag skulle nog behöva stå emot helt. Alltså, man måste ju bara veta med sig att så här, don't even go there.
Ja, men alltså så här, är jag en dålig respektive ifall jag inte låter honom ha den här appen? Är jag en svartsjuking eller är jag bara dumdristig som låter honom ha appen eller inte?
Dels så är det så här, om Joel vill liksom dejta någon eller vara otrogen med någon, då kan ju du sitta och hålla honom liksom i bälte och han kan ändå göra det.
Såklart.
Så att egentligen säger så här, får eller får inte, det är så här frågor som det gillar inte. Man får ju liksom ta ansvar själv, men jag skulle nog tycka att det var lite så här, ja, men varför vill du det, skulle jag nog säga så här, ställa frågan mer så här, tycker du att det är viktigt?
Ja, men nu finns ju inte den här frågan överhuvudtaget på riktigt.
Men alltså det fast då måste jag nog gå tillbaka till mig själv, att jag kanske själv skulle ha lite svårt att hantera det.
Ja, precis, för att jag skulle nog inte klara av det.
Nej, swish.
Ja, men alltså bara för att gå in och kika lite på andra sidan.
Det är väl kul.
Ja, och så helt plötsligt, vad händer då om du får en träff? Och sen så vet det någon som så här skriver något trevligt till dig. Kommer du svara den personen då, eller kommer du inte svara den personen?
Jag tror också just att det är en sån dating-site. För i alla liksom undersökningar och dit så säger man ju att framgångsrika män vill inte ha framgångsrika kvinnor.
Mm.
Men om det bara då är lite knullrull, lite dating och man är i en annan stad, då är det ju så här perfekt att ha någon som man tycker är smart och framgångsrik och snygg liksom.
Såklart. Ja, så moraliskt dilemma. Moraliskt dilemma.
Men det förvånar mig så jäkla ofta när man liksom pratar med vänner, läser historier eller ser på nätet eller flashback, varför man nu är inne och snokar. Så här, att människor ändå har sån jävla tillit. Men samtidigt, jag har så många vänner som säger så här, ja, men han eller hon skulle aldrig göra någonting mot mig, aldrig vara otrogen, aldrig hit och dit. Och sen så i somras träffade jag en kvinna som jag känner lite så här flyktigt från Gotland. Och hon var så här, hon har alltid snackat skit om sin karaslog. Han är så tråkig, han är så seg och han är så trä. Man bara säger, okej, vänta, jag ska bara hämta en spypåse för nu kan inte jag liksom torka upp efter det nu har gått. Liksom, hon var helt chockad, hon var liksom glasördrad. Hon hade då blivit lämnad av sin man som hade någon riktigt het sexrelation med någon annan kvinna och bara så här, vet du, nu har du liksom bajsat på mig i 10 år.
Direkt,
har det så bra. Och du vet, hennes chock att liksom, hon var ju den som bajsade på honom.
Ja.
Och så nu så kackade han tillbaka i, liksom, i eget bo. Det var så chockande för henne. Att människan tror att man kan behandla någon så himla dåligt år efter, att de aldrig ska göra revolution. Alltså det är bara att kolla historien. Att människan liksom, ja man fogar sig. Till slut så blir man så arg och galen och illusionslös att man bara säger skiter fan i om man dör. Bara man så här, ställer sig upp och försöker ta sin frihet. Det är ju samma sak i vilken relation som helst. Det är väldigt få relationer där någon blir behandlad som en hund.
Mm.
Men pratade lite om den och då berättade en annan kompis till mig att hennes gamla farbror och hennes då farbrors fru, hon var så vidrig. Du vet, bara så sur och snål och hemsk. Och sen så hade han varit otrogen mot henne.
Uh-huh.
Då insåg hon att hon hade varit liksom ingen härlig människa mot honom. Så nu började hon en helt annan människa. Jättekär i honom. De var 65, bara reste runt. Och hon hade blivit en helt annan människa och bara
liksom... Så han, de hittade tillbaka till varandra. Hon omvärderar hela situationen. Wow, cool, det funkar också. Ja, spännande. Hoppas ni tycker att det här är lika spännande som oss. Vi är tillbaka om en vecka med alldeles knasiga tankar och funderingar då.
Jag vill också lägga till en sak.
Aha, såklart. Ja, parentesen
Ann. Jo, men det är också det här, den här falsarumet att allt måste vara så himla dåligt.